Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Ja, och välkommen till om valet 24 specialavsnitt där vi idag ska prata med Jakob Stenberg som gör en podcast som heter Kongressen, amerikansk politik på svenska. Välkommen med, Jakob.
Tack så jättemycket, Henrik. Kul att vara med.
Ja, vad skojigt att få tala med dig. Vi har pratat om det något år, men nu blev det av. Och det är ju spännande att höra någon som gör kanske den främsta podden om Amerika och politik. Och det är inte som våran aktuell just i år, för du har faktiskt hållit på i, är det 10 år, eller hur länge?
Först, vad snällt sagt av det. Ja, precis. Det är exakt 10 år i år. Jag började... Först var vi två stycken som startade 2014, men sen 2016 så drev jag den helt själv. Så det är exakt 10 år faktiskt, och mer än 400 avsnitt har det blivit.
Oj, fantastiskt. Alltså, men hur började ni när ni startade? Vad var det som fick er att börja?
Ja, men alltså... Jag var tidigt väldigt svag för poddmediet. Så jag tyckte att det var fantastiskt. Det var verkligen en revolution hos mig att man kunde dels ta del av alla... nyhetsprogram, alla söndagsprogram i USA, Meet the Press och Fox News Sunday och allt sånt. Man kunde få det direkt. Och sen så, men man kunde också hitta en massa obskyra poddare som pratade, som man upptäckte. Och vissa kända, vissa mindre kända. Så jag tyckte det var ett fantastiskt format och liksom verkligen ett demokratiskt format där man kunde hitta sin egen... Man kunde hitta så olika människor som också var intresserade av amerikansk politik som inte var möjligt tidigare. Så i början, när poddmedia kom då... Alltså jag tror det var innan jag hade en smartphone till och med. Så då satt jag och hade poddar liksom på min dator. Och så satt jag och lyssnade med hörlurar. Så jag alltid tyckte väldigt mycket om det formatet och ville gärna göra någonting på det. Och sen i kombination då med att ja, men sen 2000, det är också ett väldigt tydligt årtal. Så då blev jag intresserad av amerikansk politik. För det var en perfekt kombination av två saker. Det var dels ja, men presidentvalet det året mellan Bush och Gore. Som var väldigt spännande. Det var ju ett val som... inte avgjordes på valdagen helt enkelt utan flera veckor senare, så det var en lång process därefteråt som jag blev väldigt fast i, och i kombination då med tv-serien West Wing, eller Vita huset som den heter i Sverige, som var en mer idealiserad värld som för att skildra USA eller amerikansk politik, men som också även om det var ganska putsad och så var det ändå. Man lär sig väldigt mycket av den, hur det funkar rent praktiskt i Washington och i de olika kamrarna och förvaltningen. Men det är superspännande, så det gjorde att jag blev fast. Och då kände jag då 2013-14 att jag måste ju slå ihop det här. Vad jag vet så fanns det nog ingen annan podd om amerikansk politik på svenska. Då kände jag att det måste jag göra då. Och då, ja, och då var det väl lite trevande till en början. Men sen har jag vart fast i det. Och jag tänkte jag skulle ha på några år. Men sen, ja, efter ett par år så var det fallet mellan Clinton och Trump. Och därefter var det Trump. Och då var det svårt att slita sig. Så att sen dess har jag varit fast.
Men hade du då när du började intressera dig, då valet 2000 och så vidare, var du inriktad att jobba med sådana här saker också? För din podcast är ju egentligen en fritidsgrej.
Ja, om man säger så. Precis. Ja, jag drev ju den på fritiden. Den är helt frikopplad från mitt vanliga arbete. Nej, jag vet inte. Alltså, jag har alltid varit intresserad av politik, framförallt amerikansk politik. Men då gick jag ju på gymnasiet när det här valet var, så då hade jag väl kanske inga planer på det. Men däremot så, ja men, jag på ett, kanske undermedvetet på något sätt. Och sen har jag varit ganska mycket i USA genom åren och så. Så på något sätt så drogs jag väl dit. Och nu framförallt sådana här valår och sånt, så är det ju, ja men det är mycket media och sådär som jag deltar i. Så det har blivit nästan ett... Inte ett jobb, för jag får inte betalt för det. Men det har ju blivit rätt mycket större än bara podden.
Men du blev journalist också sen?
Ja, jag är utbildad statsvetare och journalist i Lund. Mm.
Din statsvetenskap, var den inriktad mot USA också då?
Ja, det var väl inte riktigt det. Eller ja, jag försökte väl lite yxa in det. Men jag skrev en uppsats som mer handlade om... Jo, det gjorde den i och för sig. Det handlade om det. Det handlade om ondskans axelmakter. Som ju George W. Bush myntade.
Mm, just det.
Så det handlade rätt mycket om det. Jag rekommenderar ingen att läsa den. Det var många år sedan. Men jo, det var faktiskt USA där också. Det är sant.
Men alltså, det här med USA, när jag har jobbat med Klaus i några år nu, dels som president och sen om det här valet då, så blir jag blir helt tagen av USA, att wow, jag skulle vilja gå in i det mer, och jag förstår inte vad det är med Amerika som gör en så intresserad.
Ja, men det är många som säger det, att, som lyssnar på min podd och sådär, att de har också blivit helt fast i detta. Mm. Jag tror det finns flera olika komponenter. Alltså, jag tror en uppenbar komponent är att USA är väldigt bra på att paketera detta. Jag pratade om West Wing innan. Det finns ju otaliga tv-serier, House of Cards, mer eller mindre realistiska, men de är också väldigt bra på att paketera den verkliga politiken och göra den intressant. Trump och Harris är experter på detta och väldigt många andra, men det är också... Det är ju också såklart väldigt mycket på spel. Det som händer i USA påverkar ju oss mycket. Det är ju världens mäktigaste position om väldigt president. Mm. Men jag tror också att USA i sig, om man ska vara lite filosofisk, är ju ett speciellt land. Det är ju ett land som, när det kommer att vara ett radikalt experiment, det glömmer man lätt. Om man tänker hur resten av världen ser ut, och inte minst västvärlden, så var USA otroligt radikalt. Och det finns ju liksom, det finns ju röda trådar, väldigt tydliga röda trådar från att nationen grundas till idag. Och diskussionerna är ofta ganska lika. Liksom, hur ska man tolka konstitutionen? Hur mycket makt ska Washington ha? Vad får och får man inte göra som president? Sådana saker är ju eviga. Och därför är det på något sätt en väldigt levande demokrati. Det är en demokrati med många brister, men det är samtidigt en väldigt levande diskussion som har pågått i flera hundra år och lär pågå i flera hundra år till. Och det gör USA ganska unikt.
Ja, bra sagt, verkligen. Den skvalpar på liksom. Mm. Men i alla fall, tillbaka till din podcastserie, så var det spänningen, eller vad var det som gjorde att du orkat med 10 år? För jag tycker det är ganska kämpigt. Vi har gjort 1 år med den här serien, och hur ska man orka hålla på?
Det händer ju alltid saker. Och ibland är det stora saker, men oftast ganska små, men som ändå är intressanta. Min podd är ju inte bara aktualitetssaker, utan jag är med historiker, och Klaus är ofta med och pratar om olika saker. Han var med för ett tag sedan och snackade om attentat mot president och presidentkandidater. Mm. Och inte bara nu i modern tid, utan många okända också. Så att, och jag, ibland pratar vi om böcker. Under Trumps tid som president var det ganska lätt att prata om böcker, för det kom ju ungefär en om dagen, kändes det som. Så att, nej, men, och sen, visst kan det vara lite motigare vissa år när det inte är något val eller sådär, men ofta så rullar det på ganska bra. Och det är ju, ja, har man ett intresse för någonting, det är liksom, jag följer ju fotboll också på nära håll, och det slutar man inte intressera sig för att det har gått några år, utan det finns ju alltid där.
Ja, intressant. Men till det här själva valet nu då, och det här året och USA, alltså det är så märkvärdigt. Jag läste någonstans att du hade sagt att det är liksom i hästväg kommer att bli smutsigt val och hit och dit. Och vi pratar nu just 2 dagar efter att det var ett nytt, troligtvis, attentatförsök mot Trump, ett andra i raden inom några månader. Och ja, it's crazy alltså, eller vad säger vi?
Jo, nej, jag har aldrig varit med om något liknande valår. Det är ju så att man nästan glömmer en del saker. Men du var inne på attentatet. Det första attentatet mot Trump har man nästan glömt bort. Mm. Och det var ju egentligen en otrolig händelse att han faktiskt var centimeter, kanske millimeter från att faktiskt dö. Och det dog faktiskt en person på det här valmötet. Men man har ju också glömt att, känner jag alldeles här, i alla fall i den dagliga diskussionen, att Trump fälldes på 34 åtalspunkter. Det är också något helt något unikt. Och sen hela grejen med att Biden lämnar bara några månader innan. Det är så många saker som gör det här valåret väldigt speciellt. Och som du sa, med det här andra troliga attentatsförsöket, det är ju väldigt allvarligt onekligen. Och det ställer många frågor kring säkerhet på sin spets. Och det visar väl också antagligen att landet... såklart det polariserat, det är ett slitet uttryck, men att det nog kanske är värre än vad vi tror. Och jag kan vara lite orolig för, man kan och bör såklart prata om säkerheten kring kring Trump och Harris och sådär. Men det kom en undersökning tidigare år som visar att 55% av, det var från Princeton, som visar att 55% av så här liksom politiker på lokal nivå, att det har skett en 55% ökning där av hot mot dem. Så att, jag tror det finns många sådana saker som vi kanske inte riktigt har ögonen på, men som kan tyvärr blossa upp, att det kan vara hot och hat och kanske till och med våld mot lokala politiker, mot valarbetare. Så valet, det finns många nivåer på detta, det är många nivåer att hålla koll på, men det är ett väldigt speciellt val som du var inne på, och det är mycket tyder väl på att det kanske inte heller är slut på valdagen, utan att det här kan bli en ganska lång process efteråt också. Så.
Det är också oroande. Men den här, vad tror du, är det att Trump bejakar den slags som vi så här politiskt korrekt tänkande kanske tycker det är lite crazy way of speaking, när han kastar lite sanningar hit och dit och är väldigt direkt på ett lite okontrollerbart sätt, och liksom på ett sätt man kan nog klandra honom för det, men han öppnar ju dörren då för ett liksom, ja, det kanske är nästan ett steg bort från det vi pratade om nyss med konstitutionen och förnuft, för han vill ruska om allting. Eller är det så att han är mer en produkt av den här polariseringen snarare, så att han kommer i en tid när det är okej att göra så mer och mer?
Men jag tror att svaret är väl både och, lite tråkigt svar, men att manegen var ju krattad för Trump. Han kom ju inte i ett vakuum där 2015-2016, utan det var ju flera år dessförinnan när framförallt republikanerna kanske under ytan mer hade börjat en förvandling.
Just det.
Tea Party, och det började kring Obamas val 08, och då var ju många republikaner var ju lika arga på George Bush och John McCain och Mitt Romney som de var på Obama.
Ja, just det.
Och där på något sätt tror jag föddes en grogrund av missnöje, och att det partiet höll på att förändras, och vissa traditionella republikaner kände inte igen sig länge, medan nya väljare kom in istället. Så att han kom nog in perfekt i tiden. Jag tror också att man ska inte heller underskatta att han var så pass känd. Han var en av USAs kändaste människor.
Framförallt från tv-serien att, då.
Ja, exakt.
Men dessutom tidigare också.
Ja, exakt. Och han var ju liksom på omslag på tidningar på 70-80-talet. Han har ju länge varit en väldigt känd person. Jag tror att det behövdes. Och jag tror också att det gjorde att, i och med att han inte var, han är ju första presidenten som varken är politiker eller militär.
Ja.
Och jag tror att det är också att han, det i kombination med hans tv-personlighet gör ju att han har kunnat säga saker och göra saker som en etablerad politiker inte hade gjort. Och det har ju slagit an någonting hos många, och det har också gjort såklart väldigt många väldigt upprörda. Men jag tror att han på något sätt kom in i, ja, men som sagt, manegen var krattad där. Jag tror att republikanerna har nog förändrats ändå, för de här strömningarna som du var inne på har vi sett i andra delar av världen, och Brexit-omröstningen till exempel var ju kort före det amerikanska presidentvalet då, när Trump vann. Så att det fanns ju de här strömningarna, men Trump har ändå format det på ett speciellt sätt utifrån sig själv väldigt mycket, och format partiet efter sig själv.
Ja, precis. Den här veckan så pratar vi också om debatten som, när vi gör det här så var det en vecka sedan som Harris och Trump hade sin första, eller Trump räknade som andra debatten i år förstås. Vad tänkte du om den? Det var ju ganska uppenbart i media i USA i alla fall att Trump nog förlorade den. Han påstod ju själv att han vann den förstås. Men är det så enkelt att han drog kortaste strået? Eller?
Jo, nej, men det får man väl säga, att han förlorade debatten om man ser till hela 90 minuter. Han gick ju hennes fällor gång på gång.
Just det.
Och han lyckades inte riktigt hålla sig. Så är ju Trump också. Men han lyckades inte riktigt hålla sig till ämnet. Nej. Och hålla sig on message. Han har ju, det är ju en del frågor där han har starkare stöd i opinionen än vad Harris har. Till exempel när det gäller ekonomin och när det gäller immigration. Men han lyckades, men när det handlade om immigration, då började han prata om de här rapporterna om att invandrare äter husdjur och massa saker som var helt irrelevanta och helt osanna. Så då handlade det om det istället för att han kunde hålla sig till ämnet. Han var ju som bäst, tyckte jag, i början och slutet. För i början pratade han om ekonomin och första kvarten där. Och sen i slutet så la han ju fram det som kanske är hans bästa argument, tycker jag. Men då var det nog för sent. Men då sa han i alla fall att men du pratar om allt det här du vill göra, men du har haft 3,5 år på dig. Varför har du inte gjort detta? Och det är ett starkt argument, men då var redan skadan skedd och han hade ju förlorat debatten. Så att hon var väldigt skicklig och väldigt bra påläst och hon gjorde vad hon skulle.
Men tror du, jag vet att ni har haft ett sånt avsnitt, tror du att en sån här debatt har en betydelse? För det är inte så jättemycket sakfrågor som man lär sig inte så himla mycket mer. Och frågan är, den som vinner, tjänar den poängen då bland väljarna? Eller vad tror du om den biten?
Nej, jag håller med dig. Jag tror inte att det spelar så hemskt stor roll. Och tyvärr är det inte så mycket sakfrågor på någon av dem. Mm. Jag tror det var viktigast för Kamala Harris här, för det var hennes första riktiga test utan liksom skriptade manus. Hon har gjort en intervju innan på ett stort mediebolag, men hon har inte gjort någon sån här debatt. Så att hon gjorde bra ifrån sig spelar väldigt stor roll. Jag tror inte så många valde kanske henne nödvändigtvis istället för Trump, men däremot så kan hon ha visat sig mer presidentlik och visat att hon är redo för uppgiften. Så att jag tror inte heller Trump förlorade så många väljare, för de som alla har en åsikt om Trump hatar eller älskar. Så att jag tror man ofta överskattar de här debatterna. Den här var nog lite viktigare än vad de brukar vara.
Tror du, varför tror du det?
Hon är ju ett väldigt känt ansikte. Amerikanerna vet vem hon är. Men ni kan inte riktigt vad hon står för. Det är hennes bakgrund och så. Så jag tror att på det sättet var det ett starkt tillfälle för henne att till viss del presentera sig själv. Och liksom få in några one-liners mot Trump och så. Så att,
just det.
Och så ser om det blir några fler debatter. Trump har ju sagt nej, men Trump, det kan ju också vara ett spel från hans sida för att han vill på något sätt vara med och påverka villkoren. Så att jag håller det osäkert om det blir det.
Ja, det är okej. Okay. Men framåt då, Harris eller Trump, vad tror du att händer om Trump vinner till exempel?
Alltså, jag personligen har inga åsikter så. Jag är inte amerikan så jag slipper ju rösta. Men Trump, om han vinner så kommer han ju ändra sin sista mandatperiod som president.
Ja, precis.
Det beror ju väldigt mycket på hur det också går i de andra valen till senaten och representanthuset, hur mycket han kan få igenom.
Ja.
Sist han var president så hade han ju starkt mandat den första tiden och fick igenom en stor skattereform. Så där återstår att se hur det går i de valen. Men om man tänker utrikespolitiskt har ju presidenten rätt mycket makt. Så att till exempel han lär ju lämna klimatavtalet som han gjorde sist. Det är en sån stor sak som kan påverka resten av världen, och antagligen så lär han väl engagera sig på något sätt i Ukraina-Ryssland-kriget. Han har ju sagt att han ska lösa det. Återstår att se hur det ska gå till och på vems bekostnad, men det är väl sådana saker. Och sen eftersom han har varit president en gång så kan han hantverka på ett annat sätt nu, och han har rådgivare med sig nu som mer som dels kanske mer kompetenta, men som också mer, sist så var det ju mer, då var Trump fortfarande väldigt kontroversiell inom republikanerna, så ja, då var det många som kom från RNC, alltså från republikanernas ledning helt enkelt, som var med och påverkade. Nu kommer han nog inte vilja ha det så, utan han kommer själv vilja bestämma mycket mer och bestämma kring utnämnanden och så, och det gör ju att han antagligen kommer vara mer som han vill den här gången helt enkelt.
Men just det här som du säger att senaten och representanthuset, vad som händer där i de här är alltid viktigt för makten då, om presidenten har dem med sig eller inte, så betyder det att det kan bli ganska, ja, det behöver inte bli så dramatiskt i något av fallen.
Nej, men det är ju så, man glömmer ofta det i de här diskussionerna, att det spelar väldigt stor roll hur det går där. Det handlar också om att man ska tillsätta medlemmar i administrationen eller domare i högsta domstolen. Sådana saker spelar väldigt stor roll hur det har gått i senaten och så. Vissa tycker att det är väldigt bra att det är lite olika partier som styr de olika husen. På att det på något sätt då blir en balans. Samtidigt så blir det svårare för president att få igenom saker. Så det är väl lite kluvet det där. Obama hade ju också en starkt mandat när han tillträdde då 08 och la ju sitt krut på sjukvårdsreformen, men sen var det nya val och då tappade man den, precis som Trump gjorde, så att det spelar väldigt, väldigt stor roll.
Jakob Stenberg är alltså med oss idag som gör kongressen, en podd om amerikansk politik på svenska, och vad ser du fram emot nu närmaste tiden, vilka höjdpunkter ser du på kartan?
Ja, det har ju varit en exceptionell sommar som vi var inne på i början av vårt samtal, och det kommer hända saker. otippade saker, det gör det alltid. Man pratar ju ofta om så här October surprise, att det händer alltid någonting, och det kan, antagligen kommer valet att avgöras av någonting som du och jag inte vet nu när vi sitter här i mitten av september. Men jag ser fram emot ganska många saker. Jag ser fram emot vicepresidentvalsdebatten. Det ska bli kul att se. De spelar ju ganska lite roll, om man ska vara helt ärlig, men det är två ganska intressanta karaktärer som kommer mötas då, i Tim Walz, guvernör från Minnesota, och J.D. Vance som är senator från Ohio. Att de har, ja, men Tim Walz är ju lite så här slängig mellanvästen pappa liksom, som lite så här ska säga som det är, vilket är en kontrast till Kamala Harris som är från Kalifornien och jurist, medan J.D. Vance har lite mer intellektuell framtoning än Trump, och har skrivit inte minst en väldigt känd bok och är lite mer resonerande. Så kanske blir det lite mer sakpolitik där. Och, så det ska bli spännande att se. Men som sagt, den kommer inte avgöra valet. Men sen blir det spännande att se vilka nyhetscykler som dominerar. För nu har ju Kamala Harris haft väldigt medvind under konventet och även efter debatten. Nu skedde det här attentatet mot Trump. Kommer det på något sätt gör att han får tillbaka ett momentum eller liknande, eller hur kommer det gå framöver? Och sen, jag vet att Klaus är likadant, och du också gissar att man sitter och tittar på dag för dag hur det går i de här vågmästardelstaterna, och där kan ju små saker spela väldigt stor roll, och det vet man kanske inte heller just nu, men en liten grej i Georgia eller Pennsylvania kan potentiellt avgöra valet, för det handlar ibland om bara några tusen röster. Så det ska bli väldigt spännande att se. Och sen såklart, valdagen är ju intressant, minst sagt.
Och kongressen hittar vi alltså på Apple Podcast och andra ställen också där poddar finns. Tack så mycket, Jakob Stenberg. Jättekul, och lycka till fram till valet och därefter från oss.
Tack detsamma.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.